Det här är P1, Sveriges Radio. TV4 lämnar marknätet och slipper granskningsnämnden. Är det slutet för kommersiell public service?
Men det är inte skönt att slippa tillsyn från granskningsnämnden.
Jag tycker inte det egentligen.
Och vad händer med public service-företagen som blir ensamma kvar?
Det var någon slags patetisk symfoni, eller hur jag ska uttrycka det.
Och som journalisters personliga gnäll på sociala medier, bryter det mot yrkesetiken?
Jag tänker att allt jag gör i sociala medier måste kunna vara fit to print.
Du lyssnar på Medierna med mig, Freddy Rammel. Hej och välkommen till Medierna. I förra veckan kom beskedet. TV4 lämnar marknätet vid årsskiftet. Och med det går en era i graven. Skogs-TV, som vi millennials nostalgiskt pratar om från vår barndom, alltså att bara ha ettan, tvåan och fyran gratis, har nu blivit av med sin pigga och enda kommersiella gren. Och i och med fyrans utträde ur marknätet kommer kanalens roll som ett kommersiellt public service att tillhöra historien också. För nu kommer inte granskningsnämnden längre kunna pröva kanalens publiceringar för saklighet. Vår reporter Tonchi Pertsan gör en återkomst i medierna den här veckan för att teckna bilden av ett TV4 i förändring.
Ikväll skriver vi historia. Det är premiär för en ny TV-kanal. Jag heter Kristina Wik och jag är en av...
TV4:s första sändning ägde rum 15 september 1990. Premiärvisningen sändes via satellit och kabel.
Tjöba.
Ja, hur skulle du själv vilja presentera dig, Lennart Ekdahl?
Presentera mig?
Ja.
Ja, du...
Lennart Ekdahl rekryterades från Aktuell på Sveriges Television till TV4. Liksom Lars Weiss, Jan Scherman och Bengt Magnusson. Lennart Ekdahl var där från början.
Vi var ju ett antal handplockade individer, får man väl säga, som fick en väldigt rolig chans att göra någonting nytt.
TV4 bröt SVT:s monopol 1992 då de också började sända över marknätet. Men TV4 hade en utmanare i Jan Stenbeck som ville ha marknätet och sin kanal TV3.
Sen kom ju en jättesmäll när Stenbeck blåste oss på markkonstruktionen tidigt 90-tal. Han smörade ju med socialdemokratiska politiker på operakällaren, så att de fick för sig att ge honom på väldigt tomma löften tillstånd att sända från tredje markkanal. Men det tog ju TV4 över sen efter många svängar. Att TV4 var klart lämpligare än TV3 att hålla i den markkonstruktionen, det är väl ställt utom allt tvivel.
Målet för TV4 var att göra en nyskapande och hippare variant av SVT och bli Sveriges största kanal. Men det började inte så bra. Första sändningen sågades och Expressen skrev "Lägg ned TV4 om det inte blir bättre". Första sändningen var katastrofen, inte Expressen i alla fall. De ville att ni skulle läggas ner direkt.
Ja, det var lite roligt. Där vaknade man lagom bakfull efter premiärfesten till den löpsedeln. Men vi hade både uppförsbacke och en enorm entusiasm i början. Jag träffade ju gamla Aktuellt kollegor ute på jobb som satt med 1 miljon tittare och vi hade 37 tittare på nyheterna.
Två år efter starten började siffrorna peka åt rätt håll med ett program som Fågarna på fortet.
Men är det här som kan hända på fortet? Mm. Och är det här som är spänningen?
Bingolotto.
Nej, vet du vem det är? Det är Bingo-Berra.
Kärogalen. Tori Kärlek. Sam Jeopardy.
God kväll mina damer och herrar, hjärtligt välkomna till kvällens program. Och nu kan ni få tillfälle att...
Men hur stora interna konflikter var just kring riktningen av journalistiken mellan er på nyheterna och granskade journalistik och de som ville ha lättsamma program för att nå en stor publik för att kunna tjäna pengar på journalistiken?
Vi fick ju alltid slåss för att få en vettig sändningstid för samhällsprogrammen till exempel.
Och hur slutade den striden för din del?
För min del slutade med att jag blev förbannad och lämnade kanalen. Det är väl för att göra en lång historia, väldigt kort.
Och hur skulle du beskriva TV4s roll då historisk i det journalistiska landskapet eller TV-landskapet i Sverige?
Ja, en stor roll. Jag tycker TV4 har varit väldigt bra överlag. Jag tycker vi har tillfört både professionalism och en väldigt varm ton i tilltalet till tittaren. Du märker att jag, trots att det nu är 13 år sedan jag lämnade kanalen egentligen, men jag talar fortfarande i vi-form. Det finns en värme i kanalen som de andra inte riktigt har.
Och den 31 december i år så avslutas alltså marksändningarna från TV4. Det där som de back in the day kämpade så mycket för att få till. En epok går i graven. Och det här får konsekvenser för tillsynen. Ibland har ju fyran kallats för ett kommersiellt public service. Mycket med tanke på att kraven från staten har liknat de som SVT lyder under. Men nu kommer TV4 trilla ur granskningsnämndens grepp. De kommer ha större möjligheter att hävda saker utan att få på fingrarna. Det var flera år sedan som kravet på opartiskhet försvann för TV4. Men nu ryker också kravet på saklighet.
Jag heter Helena Söderman. Jag är chef för avdelningen för tillsyn och granskning vid Mediemyndigheten.
Men om till exempel TV4 i sina nyheter då hävdar att socialdemokraterna och liberaler är fascister, du kan inte komma åt dem.
Om man inte har ett sändningstillstånd i marknätet så finns inte heller då krav på saklighet för en kommersiell aktör. Så då går det heller inte att kritisera ett företag för att ett innehåll är osakligt.
Var är vi någonstans?
Vi är i huvudreceptionen på TV4.
Under tiden jag varit borta från medierna har jag bland annat gjort ett program för TV4s Kalla fakta.
Ja, jag får tycka mynt.
När jag är nu tillbaka i TV4-huset efter ett halvår, nu i egenskap av mediegranskare, får jag inte komma in till redaktionen.
Jag har valt ett rum där det är, som är lite lugnare än redaktionen. Men du har ju varit på redaktionen massa gånger, Tomsi, så spela inte offer.
Klägget
tappar nyckeln.
Jag frågar TV4-nyheternas ansvariga utgivare Fredrik Malmberg vad han tycker om att säkerhetskravet snart försvinner.
Men det är inte skönt att slippa tillsyn från granskningsnämnden.
Jag tycker inte det egentligen. Jag tycker att en tillsyn är ett bra redskap att ha. Och som jag sa till dig tidigare, jag tycker att det är viktigt att tittarna och användarna ska kunna vända sig någonstans och få en opartisk granskning av den journalistik som bedrivs.
Men vad ska det bli av TV4 då om ni inte har krav på saklighet och partiskhet? Går vi mot en amerikanisering av den svenska TV-marknaden?
Jag är inte speciellt oroad för TV4 när det gäller det här och nu. Vi har en bra publicistisk nyägare som förstår vad trovärdighet betyder. Och om man ska kunna behålla en trovärdighet så måste man också kunna vara saklig och opartisk. Men drar man ut strecket ännu längre, då kan det vara så att man hamnar på halis. Det vill säga att, precis som det du är inne på, man kan säga saker som egentligen inte är sanna. Och då inte blivit fällda för till exempel saklighet.
Till exempel Trollfabriken har blivit kanske det mest omtalade programmet som någonsin har gjorts i landet. Mm. Och då är det frågan, nu kan du göra 100 trollfabriker utan att Sverigedemokraterna kan komma av dig.
Mm. Teoretiskt sett, ja. Jag tycker ju att granskningsnämnden just när det gäller Trollfabriken har varit bra. Det vill säga, publiken kan vända sig och ställa frågor eller anmäla oss. Och man kan också få ett opartiskt svar. Det blir ju svårare om vi som part ska argumentera för att vi är sakliga.
Det blir lättare för Jimmie Åkesson att angripa dig?
Ja, för det finns ingen opartisk granskande funktion när det gäller just den delen.
Så du kommer att gråta över att det inte har granskningsnämnden över dig?
Jag kommer inte gråta över att vi inte har granskningsnämnden över oss. Men jag tycker att granskningsnämnden har fyllt en bra funktion för oss under åren.
Jag heter Mattias Berg och jag är vd för TV4 och ansvarig för affärsområdet TV-media inom Schibsted.
I hemlighet har Mattias Berg, vd för TV4, under flera år funderat på att lämna marknätet och räknat på det.
Och när slog du näven i bordet och sa, nu får du räcka med marknätet?
Marknätet är ju en diskussion som har levt under en lång tid och frågan har väl inte varit om vi ska lämna utan frågan har ju varit när vi ska lämna i och med att tittarnas, användarnas beteende förändras mer och mer mot streaming.
När började det då?
Frågan har aktualiserats på sistone då det är en ny tillståndsprocess som drar igång under hösten.
Vilket tidsperiod pratar du om då?
Den här frågan har varit aktuell under de senaste månaderna på grund av den här tillståndsprocessen och då diskussioner om kostnader för att sända i marknätet från 2026 och framåt när vårt nuvarande avtal går ut.
Så du har börjat titta på det innan Schibsted tog över?
Det har varit en levande fråga under lång tid.
Och hur mycket sparar du på att dra dig ur marknätet?
Jag kan inte kommentera en exakt siffra, men det viktiga är att de pengarna vill vi istället investera i en digital framtid.
Ungefär?
Jag kan inte kommentera siffran.
Pratar du om flera hundra miljoner?
Jag kan inte kommentera siffran på det sättet.
Nej, TV4 vill inte svara på exakt hur mycket pengar de sparar. Men några som är oroliga för att behöva plocka upp notan är public service-bolagen. I veckan har både SVTs vd Ann Lagerkrans och Sveriges Radios Cilla Bänke varit ute i debatten.
Kostnaden för public service-bolagen riskerar att bli hundratals miljoner högre.
Ska vi inte nu börja göra oss av med journalistik så måste vi få kompensation på något annat sätt.
Det här är utspel som inte imponerar på den gamle medienästorn Jan Skärman. Vår reporter Joanna Korbutiak har träffat honom i veckan.
Nej, men jag tyckte nog att det var den mest förutsägbara nyheten på många en god dag. Och därför så tyckte jag också att det var någon slags patetisk symfoni, eller hur jag ska uttrycka det, när väldigt många reser sig upp och säger oj och hur så hemskt och vad händer nu och fruktansvärt och hur ska vi klara detta? Det är ingen som kan vara tagen på sängen.
Du tycker inte att de behöver vara oroliga eller vad tänker du?
Jo, det är klart att de behöver vara. Därför att om man har underlåtit att göra saker eller driva saker och faktiskt försöka driva fram det som borde ha beslutats för länge sedan. Kanske tron att det händer inte, vi klarar oss och rör inte den där heta potatisen. Då är det klart att när bomben smäller så blir man ju orolig.
TV4s gamla vd menar att samtliga inblandade är alldeles för sena på marknätsbollen. Att det skulle bli så att Boxer lämnade marknätet i början av året och att TV4 nu följer efter, det borde man ha räknat ut för länge sedan. I public service-propositionen finns dock en skrivning om att SR och SVT inte ska behöva ta en drastiskt ökad kostnad för marknätet till följd av att kommersiella aktörer lämnar. Vilket ju får public service-bolagens utspel att framstå som lite dramatiska. Men så sa kulturminister Parisa Liljestrand så här till Kulturnytt.
Blir det mer pengar? Det är ju alldeles för tidigt för att svara på. Och vi har ju olika saker som vi gör ifrån regeringens håll för att titta på marknätsfrågan, både på kort och på lång sikt. Vi har ju tillsatt en distributionsutredning som arbetar just i detta nu.
Den här distributionsutredningen skulle egentligen ha blivit klar nu i höst, men fick under sommaren ett tilläggsuppdrag som ska överväga om det finns behov av förändringar avseende marknätets organisation och finansiering.
Men
för sent och för smalt enligt Jan Skärman, som önskar att man skulle tänka några steg längre.
Se till att spetsa den här utredningen som sitter så att den inte bara ägnar sig åt hur ska man kunna olja upp och underhålla driften av det digitala marknätet. Ta den stora frågan, för det är nästa som kommer. Är det det nätet som vi ska vila på i försvars- och beredskapspolitiska aspekter? Jag tvivlar. Människor har ju ändrat sina vanor. Man tittar, men herregud, åk buss, tåg eller var som helst, så sitter ju alla nedsjunkna i sina paddor, datorer och inte minst telefoner. Det är ju ingen som har med sig en tv-antenn, va? Och håller upp på tåget för man ska titta på det digitala marknätet. Agera nu och ta täten på frontlinjen. Annars kommer man på nytt att bli pressad till snabba lösningar som då riskerar att ha en massa fel, va? Och brister.
Ja, Jan Skärman är kritisk mot marknätet. Men vad är det egentligen? Och varför är det så dyrt?
Man kan säga så här att marknätet kommer alltid att fungera oavsett om det är fred, kris eller krig. Det är liksom grundstrukturen i det här nätet.
Johan Pettersson är vd på statliga Teracom som ansvarar för marknätet.
Så att vi har allting under egen kontroll, att vi har egen personal, vi har kraftsäkrat det här, vi har stora bulklagringsdepåer med drivmedel för att kunna hålla igång våra kraftgeneratorer. Och det når alla, överallt, vart du än bor. Och du ska inte behöva betala någonting extra för att få det.
Idag lyssnar cirka 70% av Sveriges radiolyssnarna på FM-radio. Det vill säga via marknätet. För SVT är siffran lägre. Cirka 10% av tittarna tar del av innehållet via marknätet. Men vid händelse av kris eller katastrof skulle det se annorlunda ut.
Sveriges Radio har ju väldigt tuffa krav på det gäller tillgängligheten och resiliensen i sitt nät. Det ska alltid fungera och högst krav är det på P4, vilket är Sveriges kriskanal. Det som kommer funka allra, allra längst och där vi kommer lägga det sista fokuset när vi är ett väldigt, väldigt dåligt läge i landet. Och där man ska då kunna konsumera att information, tal från statsministern, hur man ska evakuera städer.
Utifrån det här perspektivet tycker Johan Pettersson att den senaste veckans diskussion varit rätt märklig.
Nej, men det har varit väldigt mycket fokus på kostnaden för marknätet. Jag har ju följt det här i media. Och det är klart att hålla igång en sån här samhällsviktig totalförsvarsstruktur kostar naturligtvis mycket pengar. Men det svenska marknätet kostar ungefär 900 miljoner om året och utav det så betalar public service ungefär 400 miljoner i år. Och då får man då sätta det i relation till ett anslag som är på nästan 10 miljarder eller 9,5 miljarder till public service.
Och enligt Johan Pettersson kommer public service-bolagens prislapp inte alls öka lika mycket som vd:arna varnat för.
Det kommer öka lite grann. Det kommer att göra. Det kommer ungefär öka 100 miljoner från 400 till 500 miljoner nästa år.
Vad säger då Teracoms vd om Jan Skärmans kritik? Att marknätet är ett föråldrat system och att internet är framtiden.
Men jag tror det tekniska innehållet som är förmodligen där han relaterar till kan man ju säga att det är då stödigt konsumtionsmönster som är linjärt och det tror jag vi måste komma ifrån i den tekniska utvecklingen. Men för mig är ju marknätet något annat. Marknätet är ju systemet att alltid komma ut med det fria ordet till alla utan att det ska finnas kommersiella intressen eller andra aktörer i det här. Så en del av ett helt system. Men så jag tror vi ser det att ut lite olika perspektiv. För mig är ett system på att säkerställa att det fria ordet kommer ut i marknätet för mig och så att det tekniska innehållet måste anpassas.
Men då låter det som att nu ser marknaden att det är de här masterna, men att vadå, man skulle kunna bygga ett eget internet?
Ja, man skulle kunna säga så, bygga ett eget internet. Man förstärker, man ser till att man säkerställer innehållet som går via internet långt ut i, liksom, i regionsvis i Sverige. Då skulle jag säga att det är nog en väldigt bra lösning för framtiden.
Den framtidsspaningen stod Teracoms vd Johan Pettersson för. Nu dags för några medienyheter från veckan som gått.
I början av veckan kom nyheten att en tung grupp folkmordsforskare, IAGS, röstat igenom en resolution om att Israels krig i Gaza utgör folkmord. TT skrev en artikel och vips så var nyheten ute i alla stora svenska medier. Det beskrevs hur organisationen samlar uppemot 700 folkmordsforskare och att 2/3 av dem röstat för resolutionen. Men det var mycket som inte stämde. Och snart kom en våg av rättelser och förtydliganden. Så här lät det i SVT:s Aktuellt i tisdags.
Rätt är att 28% av medlemmarna ska ha deltagit i röstandet och av dem så var det 86% som röstade för resolutionen.
Dessutom framgick det inte i den första rapporteringen att medlemskapet i IAGS är öppet för vem som helst. Inte bara akademiker med folkmord som forskningsområde. I veckan avgjordes det tryckfrihetsmål som pågått mot Uppsala Nya Tidning. Det var föreningen TRIS grundare som stämt tidningen för förtal efter att UNT granskat TRIS och de aktiebolag som grundarna äger. Som bland annat erbjuder placeringar i familjehem för personer som utsatts för hedersrelaterat våld. Publiceringarna har tidigare anmälts till både medieombudsmannen och mediernas etiknämnd, men friats. Och nu har tingsrätten kommit fram till samma slutsats. UNTs granskning var inte förtal.
Var går gränsen för vilka privata spörsmål en journalist får klaga öppet på i sociala medier egentligen? Ja, den frågan lyfte Expressens Karin Olsson i en syrlig text i Dagens Media i förra veckan. Med rubriken Cantwell och Norén skämmer ut sig på nätet. En lite retig artikel med glimten i ögat, visst. Men hon lyfte ju en intressant fråga. Är det verkligen förenligt med yrkesetiken att på sociala medier klaga på ett enskilt företag som inte lagat ens kaffebryggare i tid, om man samtidigt är en stark journalistisk profil? I veckan tog jag Karin Olssons stafettpinne och sprang med den.
Jag ska bara dricka lite vatten och harkla mig lite. Så, ja.
Det här är Erika Wiman Snell, lokalredaktör på tidningen Barometern och ordförande för yrkesetiska nämnden, JEN, som är en del av facket Journalistförbundet. Som vi har berättat tidigare här i medierna så har JEN sedan ett kongressbeslut i våras förlorat sin möjlighet att klandra enskilda medlemmar. Men verksamheten är fortfarande igång och det kommer fortfarande in en stridström av anmälningar som rör yrkesetik. När jag får tag på Erika Wiman Snell på torsdag vid lunch så har de just haft ett digitalt sammanträde.
Vi hade ett antal anmälningar som vi hanterade.
Den regel som det här reportaget handlar om är den som lyder, citat, "Använd inte din ställning som journalist eller presskortet till att utöva påtryckning för egen eller andras vinning eller till att skaffa privata förmåner", slutcitat. Hur ofta är det sådana anmälningar kommer in som ni behöver ta ställning till?
Det är ganska sällan, men det här är ju en fråga som vi ständigt behöver diskutera.
När jag kikar runt så hittar jag bara ett brott mot den här regeln som resulterat i klander av JEN. Ett fall från 2015. En journalist hade då köpt en TV som inte funkade och började bråka via mejl med en butikskedja. Han använde sin jobbmail för reklamationstjafset och företaget uppfattade det som ett hot om negativ publicitet.
Jag menar, mejlar från sin jobbadress till förskolan och säger nu kräver jag att ni tar bort fruktstunden med sin redaktionsadress. Bara det räcker för att det ska vara ett no-no.
I Karin Olssons text i Dagens Media så tar hon upp två aktuella exempel där hon menar att yrkesetiken brister på den här punkten. Ett av exemplen rör Aftonbladets Oisin Cantwell som på X skriver: "Lämnade in en trasig kaffemaskin för lagning. 1 till 3 veckor skulle det ta. Det var en månad sedan. Har mejlat Elgigantens kundtjänst 2 gånger och frågat hur det går. Ingen har orkat svara. Visst, sommarbemanning, jag fattar. Men ändå, detta är uselt." Det andra exemplet hon tar upp rör SVTs ekonomi- och tech-kommentator Alexander Norén.
Du pratar ungefär så här.
På sin Facebook-sida bedriver han egen journalistik utanför kontorstid.
Jag stänger inte av hjärnan klockan 18 eller när jag nu förmodas gå hem från jobbet. Och i min vardag 24/7 så tänker jag lite som en ekonom och undrar varför det saker på det här sättet, eller varför reagerar jag som jag gör som konsument eller vad det nu är. Och då har jag skapat innehåll i form av sådana reflektioner och sådana tankar även i mina sociala medier.
I ett inlägg från den 11 augusti skriver han att han, när han nu säljer sitt sommarhus, fått inblick i, citat, "Hemnets marknadsdominans". Konkurrenten Booli är objektivt sett bättre, menar Alexander Norén, och dessutom gratis. Det var högst motvilligt, skriver han, att han, citat, betalade 16 000 för den här annonsen. Sen länkar han till sitt eget objekt.
Så här skriver ju hon då i sin text. Jag gissar att den uppmärksamheten bidrog till att annonsen i skrivande stund har över 40 000 visningar på Hemnet. Och kanske till och med en hugad köpare som upptäckte denna skärgårdsdröm via Noréns utfall.
Ja, kan jag göra Karin och som besviker mig och säga att det är ännu ingen som har köpt det här. Det är en trög marknad just nu.
Vad tänker du om Karin Olssons ingång och hennes kritik här?
Jag tycker i princip att det är en relevant och intressant debatt som hon liksom skapar genom den. Jag tycker att den, jag ska inte tala för några andra än mig själv, kanske är ett lite tillkrystat exempel på den. För vad jag menar att jag har gjort, jag har ju i egenskap av konsument upptäckt ett faktum som är en allmänt utbredd grej. Att liksom i det här fallet då, Hemnet har ökat sina priser radikalt för att biffa upp sin vinst och att de har nära på monopolsituation. Så växer massa följdtankar. Då tänker jag, men det här, nu tänker jag nästa steg. Varför känner jag mig då tvungen ändå, trots att jag inte gillar den här prislappen, att köpa det? Jag helt enkelt därför att jag tittar på statistiken så märker jag, nej, de har en sån stor ställning som man tvingas dit. Och undrar, hur blev det så? Varför inte vi konsumenter mer lättrörliga och rösta med fötterna mera? Det finns ju alternativ uppenbarligen som till och med är gratis. Och så skrev jag en grej om det här utifrån min personliga upplevelse som jag tycker faktiskt har ett större värde än att det är att hej, kolla, jag säljer ett hus här. Utan det var inte en sån postning, utan det var en postning som födde ett resonemang som jag tyckte var värt att dela med mig av.
Alexander Noréns Facebook-sida är öppen för allmänheten och det står tydligt att han är programledare på SVT. Han säger att han kan ha ett personligare tilltal och en mer personlig ingång i innehållet han skapar själv till sociala medier, men att han inte kan gå ur sin roll som public service-medarbetare.
Och om medierna ringer och vill intervjua mig om någonting jag har gjort i sociala medier, ska jag kunna ha ett bra svar på det. Och i princip så ska det ämnet, om det är av liksom ekonomi, journalistisk karaktär, ja, då borde det vara någonting som jag också skulle kunna göra ett jobb på SVT.
Du liksom går inte med på att du på något sätt har använt din ställning som journalist för att dra personliga fördelar här?
Nej, det gör jag inte. Hade jag gjort ett inlägg som hade varit så här, pumpat upp mitt objekt och sen sett till att försöka få det att bli så jävla viralt som möjligt på grund av innehållet i annonsen, eller försökt få till fördelar genom någonting. Nej, jag håller inte med om det, och jag tycker att det jag gör i sociala medier, så länge som det ryms inom min persona av att vara den tänkande ekonomijournalisten som reflekterar över saker som jag också råkar ut för. Och i sociala medier kan man göra det på ett mer personligt sätt och utgå mer från sig själv. Jag tror att jag hade kunnat göra det även om jag hade gjort ett jobb på SVT. Sen kanske jag inte hade uttryckt mig lika, vad ska vi säga, mustigt personligt. Det hade jag inte gjort.
Det du inte hade gjort, tänker jag också, det är ju att du hade ju inte i kontexten av SVT, jag tänkte med ett inslag med dig där du pratar om det här, så hade du inte sagt, och förresten, här är min bostadsannons.
Nej. Och i efterhand har jag tänkt på det och kommit fram till att det är jag lite slarvigt så här, slentrianmässigt slängde med en länk, för att så, ja liksom, det är internet, ja. Någon kanske är nyfiken på vad jag pratar om. Och jag borde nöjt mig med bara en skärmdump på här är en annons som jag uppenbarligen har betalat för. Ja, det hade varit snyggare. Då hade den delen av diskussionen inte ens uppstått.
Har ni fått in några anmälningar om de här specifika fallen? Vi avslutar hos Jen. Och en liten koll på om det kommit in några anmälningar mot de två journalistiska högdjuren Cantwell och Norén.
Nej, inte hittills, men preskriptionstiden är 3 månader, så det kan fortfarande komma in sådana anmälningar.
Vi har sökt Oisin Cantwell från Aftonbladet som hälsar tack, men nej tack till medverkan. Och med det är medierna slut för den här veckan. Ljudet skötte Johan Hörnqvist, producent för medierna är Erik Petersson och jag heter Freddy Rammel. Vi hörs igen om en vecka. Ha nu en riktigt trevlig helg.
Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.